Hej och välkomna till ännu ett program av Atletico Podcast. I omgångens program har vi med oss den nya malmöiten Viktor Berggren och den gamla Motalabon Zoran Zoric. Mitt namn är som vanligt Alexander Ivanovski och leder programmet. Välkomna.
Tack.
Hur känns det nu efter den svåra matchen som inte blev så svår i helgen?
Lideres, lideres, lideres.
Så känns det. Säger han som går partido a partido.
Men det, i alla fall fram tills på, vad blir det, söndag? När, eller lördag kväll är det väl vi spelar mot Almeria. Mm. Kan väl sjunga det.
I och för sig.
Jag tror det gällde direkt efter matcherna, partido a partido. Man glömmer liksom allting. Man ska köra stenåt ända in i kvartlet.
Nej, det är korrekt. Det är korrekt. Det är som du säger.
Så han får hybris nu. Jag tänkte att...
ja, han får hybris. Då vet man att, att det har hänt något.
Ja, första gången vi är ligaledare på 18 år så. Det är inte fiskam.
Nej, då får man passa på att ha lite hybris.
Precis. Vi kan ju gå och prata om matchen. Atletico ställde upp med Courtois här i mål. På högerbacken var det ju Juan Fran, mittback Miranda Godin och vänsterback Insua. På mittfältet hade vi Sosa, Mario Suarez, Gabi, Koke och längst fram Diego Costa och David Villa. Var det en väntad uppställning, Viktor?
Ja, var det det? Vad hade vi på mittfältet där? Ja, men... nu kommer jag med helt...
Sosa, Mario, Gabi, Koke.
Sosa, Mario. Ja, just det. Men Mario var ju ganska oväntad ändå att han skulle starta. I och med att han ändå var borta väldigt länge. Så det var väl oväntat i alla fall enligt mig. Men i övrigt så... Alltså vi har ju liksom alternativ på kanterna som... där vi kan sätta ganska många spelare och... där vi ändå rullar på en hel del killar. Och nu hade vi Arda borta och då fick ju Sosa chansen. Sen kan man ju liksom sätta Seboja på vänstern. Lika gärna som det blev Kock nu. Och jag vet inte om det var väntat eller inte. Men alltså, det känns som att vilka som vi än ställer upp med så är det ändå slagkraftigt. Så att...
Håller du med Zoran?
Stora överraskningen var ju bara att Mario kommer in direkt i laget. Vi snackade om det förra veckan och jag trodde i alla fall inte att han skulle spela direkt här och inte ens direkt mot Almeria, men det syns att Cholo har saknat honom och att Cholo gör vissa undantag för vissa spelare. Ett bra exempel också Diego Ribas som kommer in där i truppen utan ens har tränat på lördagen när han anländer till Madrid. Generellt så är ju startelvan väldigt väntad. Enda stora överraskningen är Mario, möjligtvis att Alderweireld inte får spela för att han var stort sett uppsatt på alla de här lagerställningarna innan matchen och nu tränar de ju bakom stängda dörrar så vi vet inte riktigt vad som hände där. Men det är en betydligt mindre överraskning än att Mario får starta i en match mot ett lag som slåss för Champions League och att han inte har spelat på 3 månader, till och med över 3 månader, och ändå går in och han gör det bra tycker jag.
Ja, jag tänkte precis säga det, han gjorde det ju lite bättre än bra tyckte jag i alla fall, även om han såg lite seg ut ibland i alla fall.
Ja, det var någon episk felpassning där också i andra halvlek. Jag vet inte om ni minns den.
En klassisk Mario.
Nej, men annars, alltså, Cholo har ett ganska stort förtroende för Mario. Så att, och som sådan säger så är det ganska påtagligt att han inte är rädd att göra liksom okonventionella startelvor, uttagningar som, så som Mario nu, så som Diego också som får spela utan att ens har tränat och som sagt. Och det är kul att man kan bjudas på lite överraskningar så där.
I början av, eller Atletico hade ju faktiskt nästan hela matchen, men i alla fall väldigt stora delar av första halvlek i sina händer, kändes det som, även om vi kanske inte skapade så jättefarliga målchanser under hela första halvleken, men Sociedad kändes väldigt uddlösa, i alla fall längst fram. Både Vela och Griezmann kändes inte som några större hot, i alla fall inte i den första halvleken. Vad var det egentligen Atletico gjorde som var så bra, sa han?
Alltså, i början av matchen tycker jag inte att något av lagen är särskilt bra. Och sen under stora delar av matchen tycker jag inte att något av lagen är särskilt bra. Men Atletico är betydligt mer effektiva när de får sina lägen. Och då hade Diego Costa en löpning på, jag såg på El Dia del Fútbol, att han sprang typ 75 meter i fjärde minuten med boll från egen plan halva och skjuter på mål där efter 4 minuter. Så det var en imponerande löpning som jag tycker vi måste nämna. Sen så är det så att Real Sociedad är ett bra lag, men de kommer inte igenom Atleticos försvarsmur på riktigt. Och vi är vana att sofrir, som de säger, att lida under de här matcherna som vi spelar. Men vi gör det också väldigt bra i försvarsspelet och vi tillåter motståndarna att ha ganska mycket boll, trots att vi är väldigt säkra i vårt spel. Så vi tillåter dem inte riktigt att komma in och skapa riktigt farliga lägen. Nu var det visserligen så att emellanåt så sken Griezmann till med någon liten kontring där han visade sin snabbhet. Där Miranda var nära att få bli frilägesutvisad om man bara hade fått fram bollen lite till. Även om jag själv inte tycker att det är frispark i det läget. Och sen kunde det mycket väl bli straff också. Och Carlos Vela har ett par dribblingar där. Han gör bort typ 4 eller 5 spelare i Atletico. Så det är väldigt mycket individuella prestationer från Real Sociedad. Enda gången de egentligen fick tryck på Atletico var mellan 50:e och fram till kanske 56:e. Och det är det enda gången som de verkligen får tryck på Atletico. Sen så kommer den stora förändringen kommer ju med Diego Ribas, alltså när han kommer in på plan. Ser vi kanske inte direkt att det är en stor ändring, men
det var en fröjd att se.
Det var en fröjd att se, och från och med den 72:a eller något i den stilen och fram till slutsignalen så blev Atletico ett mycket mycket bättre lag med en spelare som kan föra spelet går igenom honom. Och där han tar ett väldigt, väldigt stort ansvar. Där man framförallt kan luckra upp sina motståndare. Sen så är det ju så att Real Sociedad går ju bort sig. Första målet går de bort sig totalt. När Insua bryter och spelar i Diego Costa och spelar fram David Villa. Andra målet går de också bort sig. Tappar bollen högt upp precis som första. När Raul Garcia agerar någon sorts playmaker av högsta kvalitet. Och Diego Costa kommer helt ensam. Så de går ju bort sig, de gör enkla misstag och vi väntar ut dem och sen så slår vi bara till när det behövs. Och sen så efter 2-0 så ramlar de helt ihop, Real Sociedad.
Helt rätt, det kändes lite ovanligt att se, som du sa, Raul Garcia i den där playmaker-rollen och slå crossbollar. Det är väl inte hans starka sida.
Nej. Men han gjorde det då och det visar på att han också kan när det finns lite plats. Och det är viktigt att påpeka att så fort man ger plats till de här spelarna på den här nivån och det finns ytor att slå in där bollarna på, då kan till och med en spelare som Raul Garcia som har en genomsnittlig passningsprocent på typ 40% så slår de här avgörande passningarna. Så gäller att inte ge sina motståndare ytorna och det är framförallt där som jag tycker att Atletico är det bättre laget. Sen så finns det vissa delar i spelet som jag inte är jättenöjd med, men jag vill gärna höra er bättre analys också, för här babblar jag bara på.
Vad är din analys, Victor, av matchen i spelet?
Ja, det känns som att det mesta är sagt nu, jag vet inte riktigt vad jag ska tycka.
Vi får börja med att fråga Victor före så.
Exakt. Sätt munkavle på mig.
Det är ingen fara. Jag håller ju med Soran i det mesta. Det är ju det som är det är det som är grejen här också. Men det kändes väl lite som en typisk match för oss det här året, där vi är inte överlägsna på något sätt i spelet och vi trycker liksom inte ner Sociedad i skorna. Det är inte så att vi kör över dem liksom totalt med de här siffrorna 4-0 är ju stora och liksom vittnar om något, ett spel som, ja, men spel mot ett mål, och så var det inte, och så är det inte heller när vi vinner de här typerna av matcherna. Det är ju ofta ganska jämnt och tight, men vi är ju alltid lite mer effektiva, lite mer noggranna i de avgörande lägena, och det var vi i helgen. Det var ju väldigt påtagligt. Men sen så syns det också att Sociedad hade ganska mycket respekt för oss, och ja, de börjar väl lära sig nu, de här lagen, hur de ska ställa upp mot Atletico. Det är ju lite svårare för oss, men vi klarade av det.
Jag tyckte även att det kändes som att alltså, du sa ju det, Victor, att även om vi inte, alltså, maler den här motståndarna som typ vi gjorde med Getafe typ, alltså i spelet, så det är ändå det som, alltså, vi har inte övertaget, men vi spelar som Cholo vill, alltså att motståndarna ska ha bollen och att vi utnyttjar deras misstag och går på kontringar liksom. Det är så rent Cholo-mässigt, om man säger så gjorde vi väl en perfekt match. Men även om vi inte hade själva övertaget rent bollmässigt.
Är inte det ganska unikt att ett lag med vår resultatrad spelar som vi gör? Alltså, finns det något lag som verkligen har bara liksom kolla på bollinnehavet i våra matcher där vi förlorar det gång efter annan? Nu säger inte det så jättemycket, men många drar ju ganska stora växlar av en sån sak. Och att liksom ha 18, vad är det, vi har 18 segrar på 22 matcher. På med liksom den matchbilden som vi har i våra matcher, det bollinnehavet som vi förlorar mot de flesta lag. Alltså, finns det något annat lag som har varit så framgångsrikt med den här spelidén? Nu kastar jag bara ut.
Jag skickar ordet till Soran.
Det är lite sådär att vi behöver inte alltid spela jättebra för att vinna våra matcher. Och när man har ett bra försvarsspel och kan rikta sig in på det här försvarsspelet, och sen har spelare med individuell kvalitet i form av Diego Costa, eller en spelare som nu med Diego Ribas, Cebolla som kommer in, som Raul Garcia, och alla inhoppare nu senast gör ju någonting. Raul Garcia gör en framspelning, Cebolla gör en framspelning, Diego Ribas gör mål, och han är mannen bakom de här tre målen. För spelet blir mycket bättre med honom. När alla bidrar med något under matcherna, vare sig de spelar 85 eller 5 minuter, så blir det blir direkt en konkurrens inom laget som gör att ingen kan slappna av, och det är precis det Cholo vill ha. Så vi behöver inte alltid spela jättebra, för vi har ett jättestabilt försvarsspel där hela laget jobbar som en enhet, och en fantastisk målvakt som alltid avvärjer i luftrummet. Vi hade väldigt många hörner emot oss, och det tycker inte jag att vi ska behöva ha så många hörner emot oss mot ett lag som Real Sociedad, som dessutom är riktigt bra på fast situationer.
6-7 hörner.
Ja, 7 hörner tycker jag jättemycket i alla fall för vad som är normalt när Atletico spelar. Och sen så har vi det att alla verkligen bidrar med något. Att Insua går in och gör en jättefin match mot Athletic Bilbao förra veckan. Att han gör en jättefin match mot Real Sociedad.
Han fick ju en hockeyassist med sig också på det första målet.
Det är exakt, det är han som...
Han som snor bollen ju också.
Och det läser han väldigt, väldigt tidigt också. Så att alla bidrar ju med något, och det är absolut viktigaste att man har förstått Cholos filosofi. Det här pratade jag om i Milans podcast på Svenska Fans, att de är väldigt mycket ute efter stjärnor, efter spelare som ska vara individuellt bra och som ska avgöra matcher helt på egen hand. Men när de inte har ett försvarsspel, ett kollektivt försvarsspel som håller den nivån som exempelvis Atleticos gör, då blir det svårt att vinna matcher. För då kan man inte hålla nollan, och då gör man inte de här målen som behövs för att vinna matcherna. Och som mot Real Sociedad så gjorde vi 2 mål efter individuella misstag av Real Sociedad-spelare. Ett var väl Ansu Tegui, den andra var Inigo Martinez. Och sen så ökar vi på med ytterligare två när de faller ihop. Så det är så man ska se det. Man ska inte se det som någon sorts match där vi verkligen utklassar våra motståndare. För det tycker jag inte vi gör spelmässigt, och det tycker jag inte vi gör chansmässigt heller, förutom sista kvarten möjligtvis. Men vi vinner. Och att vinna är det absolut viktigaste om man vill vara med och slåss om titlar.
Alltså varje gång någon nämner Milan i denna podden så blir jag helt uppspelt.
Jag tror att de flesta längtar verkligen till de matcherna i Champions League. Och det märks också på fans hur många som vill åka till Milano bara för att se första matchen. Det är 4000 biljetter som Atletico har, och de har väl mer eller mindre sålt slut redan nu.
Jag tror de har sålt 3000 i alla fall.
Alltså det finns tusental kvar, och Spanien har inte den bästa bortakulturen. Vilket någonstans också visar hur jäkla viktigt det är med Champions och hur folk drömmer om något mer än bara där vi har åstadkommit så här långt.
Ja, även om, som du säger, Spanien har inte så bra bortakultur, så fansen åker i alla fall på de här stora matcherna, i alla fall Atleticos fans. Vi har ju sett,
men det var inte så jättemånga scen i botten.
Nej, men jag tänkte mer så på de här avgörande matcherna. Jag tänkte mer på typ, visst, nu var det ju final, Europa League-matchen, Supercupen, Camp Nou 2010.
Jag blev faktiskt jävligt förvånad, de här Supercup-matcherna, att det var så jävla mycket Atletico-supportrar där då.
Ja, men det...
För det känns som att det är ändå inte sådär liksom, det är ju ingen, det är ju liksom inte så jätteså, men det var ju hur många tusen som helst, på både mot Inter och mot Chelsea.
Ja, alltså vi fansen åker ju på alla, alltså de här stora bortamatcherna, men kollar man på Chelsea-sektion så var det inte alls så många. Men de tar väl inte, alltså, Supercupen så mycket på allvar, alltså. Det är liksom inte en Champions League-final.
Nej.
För det finns ju många som sa, ja, Supercupen, det är typ ett jippo, det är liksom, ja, så. Men sen var det många som sa det bara för att de förlorade, hade Chelsea vunnit hade det varit värsta grejen liksom.
Ja.
Men hur som helst, vi går tillbaka till matchen mot Sociedad där vi faktiskt var de tre bästa spelarna, sa han.
De tre bästa spelarna, jag tycker vi kan nämna Insua där som gör en bra match, men som uppenbarligen har väldigt mer att visa, tycker jag. Framförallt i offensiven, där han spelar boll lite för mycket i sidled emellanåt eller tillbaka hem. Felipe spelar ofta bollen framåt i banan, vilket på så sätt skapar 3-mot-2-lägen ofta på vänsterkanten, eller 3-mot-3 eller 4-mot-3, beroende på vem som kommer in och ger extra understöd. Men Insua, tycker jag, han bryter mönstret lite grann där han bryter bollen och sätter den till Diego Costa, som i sin tur passar via och via ledningsmålet. Sen så tycker jag att Via ser bättre och bättre ut här, framförallt framför mål. Och tre mål på tre matcher nu i ligaspelet. Det kanske är bra att han vilar mitt i veckan emellanåt också.
Jag har också tänkt på det.
Ja, för att jag tror inte att hans fysiska förmågan är absolut inte densamma som den var i exempelvis innan skadan i Barcelona eller i Valencia. Så det gäller att spela honom sparsamt, men att ändå ge honom de här möjligheterna och behålla en hungrig Via är nyckeln till mycket av Atleticos framgångar. På grund av det sekundära målskyttet, för att vi har en jättefin målskytt i Diego Costa där uppe också. Sen så, Diego Ribas går inte att undkomma. Han kommer in, han har inte tränat, han har inte gjort en enda träning. Atletico är någonstans i sörjer under stora delar av matchen på Luis Garagones bortgång. Han kommer in, han bryter den här, han bryter någonstans mönstret också när han kommer in, och han är väldigt, väldigt bra med boll, vilket i sin tur resulterar i att Atletico är bättre när de har bollen under kontroll, och Atletico är ett betydligt vassare lag i offensiven med Diego Ribas. Jag tycker i alla fall att han är den sista komponenten som vi har saknat i stort sett sedan han gick tillbaka till Wolfsburg. En playmaker som kan sätta den här passningen över backlinjen eller bakom backlinjen. både längs marken och över backlinjen i luftrummet. Sen så skadar det inte heller att han är jävligt bra på fast situationer och kan slå fast skott, kan skjuta rakt på mål också. Vilket vi har väldigt lite av. Det är väl bara Sosa i stort sett som kan skjuta rakt på mål.
Och det har han inte visat.
Och han är ju också vänsterfotad Sosa. Och Diego Ribas är höger. Så nu har vi två alternativ. Om det blir ett högerläge kan Diego ta det. Om det blir ett vänsterläge kan Sosa ta det. Rakt på mål då framförallt.
Viktor, dina tre bästa spelare?
Jag tror jag måste hålla med Soran igen här. Det blir lite plats där, men Insua blev jag imponerad av och det är väldigt, väldigt positivt att han visar att han att vi inte kommer sakna Filipe allt för mycket. Han är inte riktigt lika bra som Filipe och det tycker jag inte man kan vänta sig heller. Men han gör det bra och han, det är kul för han att han får liksom chansen att visa sig under en förhållandevis lång period. Också en väldigt, väldigt viktig period. Så att jag tror att vi kommer att ha nytta av att ha en så bra ersättare nu när Filipe tillväg sönder. Sen vet jag inte om sådana nämner Miranda, men han är ju också väldigt bra och ett typiskt Miranda-mål också där på hörnan. Kosta också som, ja, som är så fundamental för oss i anfallsspelet förtjänar att nämnas.
Ja, med alla de löpningarna speciellt den som Aron nämnde i början.
Ja, den i början där, det var ju nästan liksom löjligt hur han liksom bara steg iväg och sen så finns det ingen som kan stoppa honom. Alltså, kommer man emellan med kroppen så är Kosta hård som granit och då faller ju backen.
Fast jag tycker han borde bli lite bättre på att alltså, hålla koll på bollen när han väl springer. Fan, det känns som att han, jag vet inte om ni har sett den här giffen med det här rådjuret.
Ja, men det är lite som ett lotteri liksom. Det är typ så här, det kan gå jävligt bra men det kan lika gärna gå han kan lika gärna liksom snubbla på bollen när han när han sätter fart där. Så att ibland går det alltså, ja precis, eller typ så här, ja, jag vet inte vilka procent det är, men det är i alla fall ett lotteri lite grann. Han vet ju inte riktigt alltid vad han gör, men när det går så går det jävligt bra.
Vill ni lägga till någonting i matchen mot Sociedad?
Nej, jag tror inte.
Hyllningarna kan vi prata om lite grann här. Och de åtta minuterna innan match som hela arenan hyllade Luis Aragonés med. 8 minuter innan match sjöng alla hans namn, klappade. Och alla legender stod där med hans tröja, en stor banderoll med hans tröja nummer 8 också. Mitt på plan, vilket var väldigt, väldigt vackert. Och alla de tifot som Frente hade också var väldigt rent tycker jag, väldigt fint. Och under 8 minuter så är vi väldigt, arenan blir konstig tycker jag under de första 8 minuterna där ingen säger någonting och man hör spelarna prata. Där ser lite vi också som Camp Nou. Ja,
precis.
Lite som Camp Nou och utan att skratta, för att så är det ju faktiskt. Ni hörde ju Camp Nou mot Valencia exempelvis. Det var helt tyst. Så ja, det fanns både bra grejer med Luis, hela Luis-grejen här, hyllningen till honom. Men det fanns också 8 minuter där man inte riktigt kände igen arenan. Men det förstår man ju såklart, för att det är en hyllning till till en stor legendar och till en människa som har tillbringat 25 år i klubben som spelare och som ledare, som har varit vunnit stort sett det mesta man kan vinna förutom Europacupen med Atletico Madrid som spelare. Han har vunnit Intercontinental som tränare. Han gick mer eller mindre som Simeone över och blev, han erbjöd sig själv att bli tränare för Atletico Madrid 74 när han slutade. Så han gick direkt från spelare till tränare. Han vann titlar mellan 74 och 80. Han vann titlar mellan 82 och 87. Han kom tillbaka och vann 91-93, vann han Copa del Rey med det fantastiska defensiva laget som vi hade då. Med Fotre som den stora stjärnan, Bernd Schuster och grabbarna. En väldigt, och sen tog han ju såklart upp oss till Primera Division där efter åren i helvetet mellan 2000 och 2002. Kuriöst nog var det också hans Real Oviedo som gjorde att Atletico Madrid åkte ner. Och då kände han jag har tagit ner Atletico. Nu måste jag lämna Oviedo. Nu måste jag ta tillbaka Atletico till eliten. Och det gjorde han inte efter en säsong utan efter två säsonger. Och han fick fram en spelare vid namn Fernando Torres som sen skulle komma att avgöra i stort sett de flesta stora turnéer som man kan avgöra som fotbollsspelare under en karriär. Så han är en enormt stor personlighet, enormt stor karaktär. Och han hade sitt sätt att motivera spelare och han var inte rädd. Han var inte duggrädd för någonting. Varken att, och framförallt för att vara inte rädd för att skydda sitt Atletico. Det finns en anekdot när han är spansk förbundskapten och när fjärde domaren som är en italienare står, och de spelar på hemmaplan, Spanien mot Slovakien vid en kval.
På Calderon.
På Calderon, eller om det var i en kval, nu minns jag inte. Och då står den här fjärde domaren på den här Atletico-märket som är precis vid bänkarna ungefär. Och då säger han till honom, man går inte på det här heliga märket som är Atletico Madrid. Och han mer eller mindre bara skäller ut honom under 90 minuter. Bara för att han stod på Atletico-märket. Vilket också visar på vilken enorm karaktär den här mannen hade. Och hur mycket han älskade sitt Atletico. Som han till stor del också byggde upp under sin tid som spelare och ledare.
Helt rätt. Vi går vidare och vi tänkte ju prata här om imorgon onsdag som att du är Atletico. Ja, ska inte säga någon bror, men det där ett annat lag från Madrid, Real Madrid. Vill du se några roteringar eller vill du ställa upp med bästa möjliga? Så?
Bästa möjliga kommer det bli för att Cholo roterar inte mot de bästa lagen och om vi ska ha någon som helst chans och slå Real Madrid på deras hemmaplan för tredje gången i rad och bli historiska så måste vi starta med de bästa. Framförallt då spelare som Felipe har fallit bort på grund av skada och David Villa inte kan spela. Själv tror jag på en 4-2-3-1 med Diego Ribas som startspelare, som mediapunta.
Viktor, vad har du för tankar inför matchen?
Det är definitivt inte läge att rotera nu när vi liksom har ställt upp med nästan bästa laget mot både Valencia och Athletic och står i en semifinal mot Real Madrid. Då är det ju bara att köra liksom hela vägen in i kaklet och jag tycker att det är en jävligt viktig match. Så att jag vill definitivt se bästa elvan och som sådan säger så är det väl vi kommer få se också. Jag ser på Ass här nu att Bale inte kan vara med.
Nej, det har ryktats fram och tillbaka om han ska kunna vara med eller inte. Jag tror Marka skrev igår att han skulle träna idag och skulle vara med i elvan imorgon. Men det är många som har olika uppgifter ju.
Ja, det var Ancelotti som hade sagt det.
Mm. Det blir väl antagligen. Det skulle inte förvåna om det blir Jesse som spelar från start.
Mm.
Han är faktiskt ganska farlig nu, Jesse.
Det håller jag med om. Och han är väldigt. Jag vet inte om de försöker likna vid Ronaldo eller om de verkligen är som Ronaldo i sin springstil. Men både han och Morata springer exakt som Ronaldo och José Callejón också i Napoli. Det är någon sorts Ronaldo wannabe som de tre är.
Men sen, alltså visst, han är ju duktig så, men om man ska ta ner honom på jorden lite, visst han har gjort viktiga mål, men det har ju varit tabbar, typ 9 av 10 av dem. Alltså målvaktstabbar. Vi hade ju både målet mot Valencia, vi hade målet på Camp Nou. Sen var det ett mål här senast mot Han gjorde mål mot Atletico, så det var väl inte så mycket tabbe, men det var något annat mål också som jag kände att det var. Men visst, det är en jäkligt bra spelare. Man ska inte underskatta honom.
När han född?
93 va? 92?
Mm, 93.
Ja, så det är väl deras framtidshopp.
Bale är med. Han kan spela. Det bekräftade Ancelotti här på presskonferensen.
Jaha.
Så det blir antagligen. Yes, det blir antagligen Cristiano på vänster, Bale på höger och Insua mot Bale då.
Men det stod disponible.
Yeah.
Disponible.
Tillgänglig.
Det är alltså tillgänglig, just det.
Yes.
Ja, jag vet inte vad som hände, men jag tolkar det tvärtom.
Så är det liksom sant. Jag vet inte. Fast Insua är inte dålig. Alltså det är liksom inte som att vi hade slängt in en Perea liksom.
Ja, påminn mig inte.
Med all heder till, eller åt Perea. Hur tycker ni vi ska spela den här första matchen som då spelas på Bernabeu? Vad tycker du, Victor?
Jag tycker vi spelar exakt som vi gjorde i höstas mot Real på Bernabeu. Det var ju liksom enligt skolboken den gången. Om den matchen kan kopieras och upprepas, så hade det varit väldigt positivt. Men jag tror att Real Madrid är lite bättre nu än vad de var då, så jag tror att vi kommer få det lite svettigare den här gången. Men det känns ju ändå som att vi är så pass stabila att det liksom att man vet liksom att Atletico kommer gå ut och göra en bra match. Det känns som att man faktiskt vet det. Och sen är det inte hela världen om vi skulle förlora den här. Jag tror att vi det känns så stabilt nu att man vet att det kommer se okej ut i alla fall. Och sen får man väl hoppas på att vi kan vara effektiva när vi får chansen och sådär.
Något jag är ganska rädd för, det är att Bale har ju kommit igång här på riktigt. Eller alltså, han har ju mer att ge, men han är ju duktigare nu när han kom in i, vad var det, september? I september på Bernabeu. Så att med Bale i bättre form och Real Madrid rent allmänt spelar mycket bättre nu, tycker jag i alla fall. Än de gjorde för några månader sedan. Nu har ju Ancelotti verkligen fått sätta sin prägel på laget och de känns mycket starkare nu.
De är framförallt mycket starkare i form att de har Marcello tillbaka på vänsterbacken, så det blir ingen Arbeloa där eller ingen Contral. De är framförallt starkare, och det säger jag framförallt, det här är den viktigaste delen, att Xabi Alonso är tillbaka jämfört med förra gången. Förra gången så fick han experimentera lite grann med Modric på bänken, om jag nu minns rätt att han var på bänken. Vera Mendy som startspelare. Och utan Xabi Alonso, som alltid sätter igång de här första passningarna och som vinner tillbaka väldigt mycket boll och som också sätter igång spelet på ett väldigt bra sätt. Det spelar ingen roll om man sätter igång med fötterna eller med huvudet. Han blockerar motståndarnas anfallskontringar och anfallsförsök i form av när de har bollen inom laget, och sen sätter han igång dem väldigt snabbt. Antingen ut på yttrarna eller på Modric som sen kan föra spelet vidare till anfallare och yttrar. Där är de mycket starkare. Och sen såklart, Bale har ju haft en period där han har fått adaptera sig lite mer och anpassa sig till Spanien, till det spanska språket, kulturen och framförallt spelet i Spanien, som är lite annorlunda än det i England. Det ska bli intressant att se när Atletico Madrid går ut mot Real Madrid. Och på vilket sätt man går ut. Om man kommer försöka att kontra lite högre upp, alltså att man snor bollen lite högre upp, eller att man låter dem föra spelet så att vi faller ner ganska långt, fast vi har ett väldigt kompakt lag. Själv tror jag på den här grejen som vi körde senast, där vi sätter någon sorts linje, presslinje, och sedan försöker kontra bort dem när de har väldigt få spelare bakom bollhållaren. Vilket ja, i stort sett var mittbackarna, för att deras mittfältare fick inte alls igång Real Madrids anfallsspel. Sen så är de jäkligt starka på fast situationer och har varit jävligt starka på fast situationer sedan Pepe kom tillbaka. Och nu har de, jag tror att de har gjort 13 mål på fasta, vilket är, ja, eller 13 eller 14, det är väl Sevilla som har mest, men de är precis bakom Sevilla, och Atletico har väl gjort kanske 9 mål på fasta. Så de är snäppet vassare än oss på fast situationer faktiskt. Sen så är det en annan grej också med Casillas i mål, som inte har förlorat en enda match mot Atletico Madrid så här långt i sin karriär. Och det enda match han förlorade i och för sig var ju 99, men då kom han in som ersättare till Albano Bizzarri. Som
de har gjort 17 mål på fasta.
Alltså, är det i alla turneringar eller är det i...
I La Liga,
ja.
Lika många som Sevilla. Atletico har 14.
Så... Visst hade vi jävligt många förra året.
Absolut, jag tror att vi hade över 20 mål på fasta förra, tror jag.
Men då ska vi tillägga att 5 av dem, alltså det räknas straffar också. Så okay, om man tänker med straffar så är det ju 12 frispark, och efter frispark och hörnor, jag har den 12.
Men yes, det är så jag tänker på fasta, frisparkar och hörnor, inte så mycket straffar.
Nej, inte riktigt.
Ja, Atletico har 9. I så
fall. Visst var det jävligt länge sedan vi hade en frisparksskytt som satt en frispark direkt i mål.
Det var väl typ Emre mot Akademika.
Ja. Det är som vi typ aldrig har haft det riktigt.
Nej, vi hade ju Simao ett tag.
Ja, Simao var ganska bra. Han satt mot Ramad inte.
Abasa.
Simao. I Bagazza satt ju de emellanåt också. Om jag minns rätt. Juninho var jävligt bra på fast situationer. Frisparkar rakt framifrån under hans tid i Atletico. Sen så Pantic var ju den bästa kanske i hela historien. Han satte, alltså en frispark för Pantic utanför straffområdet, det var som en straff. Då satt han ofta i antingen lågt eller uppe i krysset. Han hade sån precision och sån styrka i sina skott, så det var i stort sett på hans fasta som vi vann Primera Division 95-96. Jag tror att 60% av alla mål som Atletico gjorde den säsongen kom på fast situationer.
Nej, det är sjukt. Men om vi går tillbaka till Real Madrid-matchen. Vilken elva vill du se, sa han?
Det blir...
Onsted Gala.
Ja, Juanfran och sen Miranda, Godin, Insua... antagligen. Sen så får vi se om Thiago är tillgänglig eller om Mario får spela. Möjligtvis att man spelar Koke och Gabi. Det finns så många alternativ nu. Så vi tänker inte längre på att om en spelare blir skadad så har vi inga alternativ. Arde tillbaka, och det är jättepositiva nyheter, för att den spelare som kan hålla i boll när man är under press, som kan slå de avgörande passningar, som jobbar väldigt mycket i defensiven. Så jag tror att det blir ett 4-2-3-1 där Diego Rivas spelar som playmaker, Koke på ena, Arda på andra kanten, och sen använder man sig av Diego Costa på topp. Möjligt att man, jag har hört att man kan använda sig av Raul Garcia som i en släpande anfallsroll också, men det beror helt på om Diego Rivas startar mot Real Madrid eller inte. Men nu har vi 3 jugones som de kallas, 3 playmakers i form av Diego Rivas, Koke och Arda. Och för ungefär 2 år sedan så ville vi verkligen åt en 10, och nu har vi 3 10 som kan föra spelet. Så det är jag väldigt glad över i alla fall. Om en går sönder så finns 2, om 2 går sönder så finns alltid en. Så det, jag tror i alla fall på 4-2-3-1 med Diego Rivas som... Media Punta, den vanliga backlinjen, Courtois är mål. Enda frågetecknet är väl vem som spelar den defensiva mittfältsrollen. Sen så har vi Gabi som vanligt som sköter det mesta som en lagkapten ska sköta.
Vet du vad jag kommer att tänka på inför den här säsongen? Alltså om man kollar på förra säsongen inför den här säsongen, så hade vi den målvakt som släppte in minst mål och den målvakten som släppte in mest mål förra säsongen har vi i vår trupp nu. Aranzobia och Courtois.
Men Aranzobia tycker jag har gjort det helt okej.
Okay. Yeah.
under den här tiden som han har varit i klubben och spelat de här få matcherna som han har spelat, så tycker jag att han gjort det bra.
Speciellt på automatchen.
Sen hade han väl ett par räddningar mot San Andreo också, även om det var 4-0 där. Mm. När det stod 2-0 för så gjorde han två riktigt fina räddningar på hörnet. Så helt okej målvakt att ha som backup. Men det viktigaste är att Courtois inte går sönder. Det
är absolut. Men han liksom okej med att vara backup? Alltså, yeah. Vi kan, och tänkte typ att jag får spela liksom så här fem matcher i år. Alltså, är han nöjd med det så att säga?
Jag tror att hans ålder spelar nog ganska stor roll där. Han vet att slutet av en karriär så anpassar man sig, tror jag, väldigt mycket till vad laget vill och vad laget behöver. Och då är han som 35-åring eller vad han nu är, då kan inte han säga till om särskilt mycket när han har korta framför sig. Jag tror att han är ganska nöjd med att vara ett lag som vinner och vara ett lag där han känner sig som en i laget, trots att han inte spelar särskilt mycket. För han har kommit in väldigt bra i laget och trivs väldigt bra socialt i Madrid. Och känner väldigt många av spelarna, bland annat då Felipe och Adrian. Som är två viktiga spelare i truppen så att säga. Socialt, så han har kommit in i det bra och jag tror att han trivs ganska bra med att vara backup till Courtois.
Mm. Ja, man har väl inte hört något direkt uttal om att han inte skulle gilla det precis.
Nej, men det är ju alltid en svår situation att liksom sitta och veta att man får man spela, så är det liksom för att typ träna en schysst eller för att första målvakten är skadad liksom.
Jo, men han har väl ändå haft sina glansdagar.
Ja, så kan man ju se det.
Om man säger så. Något annat ni vill lägga till i matchen mot Real Madrid?
Nej, alltså hoppas bara på att vi kan ge dem en riktigt, riktigt jobbig match och att vi tar våra chanser som Victor sa. För att när chanserna dyker upp mot Real Madrid, då måste de tas. Och kan väl inte säga direkt att vi gjorde det senaste gången, då vann vi ändå med 1-0. Viktigt att skärma av Xabi Alonso och framförallt Modric som har varit riktigt bra de sista två månaderna i Real Madrid. Om de offensiva spelarna i Real Madrid inte får bollen lika mycket som de normalt sett får i offensiva positioner, och då kan vi utnyttja vårt pressspel och på så sätt kontra in och göra mål på Real Madrid. Sen så måste de fasta också sitta, vilket de har gjort de senaste matcherna mot Real Madrid. Vilket har varit en avgörande nyckel till segrarna.
Vi ska komma ihåg att de kommer ha Casillas i mål också.
Ja, exakt. Och han har inte förlorat ett enda derby som jag sa.
På 15 år.
Ja, så dags att bryta den trenden också.
Mm. Diego Costa har gjort mål de senaste två gångerna han har varit på Bernabeu. Så det lovar väl lite för oss.
Jag tror han kommer få ett varmt mottagande, Kosta.
Som vanligt. Vi går vidare. Finns det något allmänt vi vill prata om? Vi tänkte ju, det har varit lite frågor här omkring den nya arenan. Vad finns det egentligen att säga? Så?
Alltså här långt så den håller på att byggs allt jämt, La Peñita. Och den ligger i utkanten om Madrid. Ungefär vid flygplatsen. Grejen är ju att Atletico har sålt mer eller mindre, man har kommit överens om att sälja marken vid Calderon för att på så sätt täcka kostnaderna för det här arenabygget vid nu kommer jag inte ihåg om det är Alcorcón, i närheten av Alcorcón det ligger i alla fall. Och La Peñita är ju redan en olympisk arena som håller på. Man river vissa delar och man håller på och bygger ut den så att säga. Man renoverar inte utan man bygger ut. Och det finns det en kille om ni är intresserade av att se hur det ser ut från månad till månad eller från var 15:e dag. Så sök på La Peñita och sen Renton 06. Han är en kille som har tillgång till de här till byggnadsplatsen så att säga. Och han tar kort där och uppdaterar regelbundet om hur det ser ut. Arenan säger de i alla fall ska stå klar till antagligen 2016-2017. Någon gång under 2017 så ska tydligen Atletico flytta in. Men får vi komma ihåg också att 2006 tror jag det, så sa de att den skulle stå klar 2011 tror jag. 2008 sa de att den skulle stå klar 2012-2013. 2011 tror jag det, sa de att den skulle stå klar 2015. Och nu är det alltså 2016-2017. Själv tror jag att väldigt mycket går i hand med om man lyckas få igenom det här försäljningen av marken vid Calderón. För där har också uppstått problem med just den försäljningen. De som vill bygga, det är folk som vill bygga, vet du, jag tror det är bostadsrättigheter där vid Manzanaresfloden. Och tydligen så får man bara bygga tre våningar, vilket i sin tur skapar problem för de här som vill ha betydligt hög, alltså riktiga skyskraper vid Manzanaresfloden. Och det har i sin tur gått till rättsprocess, och en rättsprocess som alltjämt pågår. Och det brukar ju vara så här med, i de här latinska länderna som Italien, Spanien, att när man ska bygga en arena då blir det väldigt problematiskt. Och först och främst sälja marken, sen köpa marken där den nya arenan ska ligga. I det här fallet har Atletico haft lite tur. Och sen då framförallt bygga klart arenan, vilket vi har sett med exempelvis Nomestaya, att det kan gå riktigt, riktigt fel och klubben kan nästan gå i konkurs på grund av att man är lite för optimistiska. Så det här måste klubben vara väldigt försiktiga med, och så här långt så har de bara uttalat sig väldigt positivt och väldigt... nästan arrogant. Arroganta har de varit, Gilmarín och Enrique Cerezo. Just att det här projektet ska gå bra. Vi var nere där i Madrid i december, Alex, och då frågade jag Dan Hidalgo vad han tyckte, och det ska tydligen, han tror inte dugg på det här, utan men de är lite generellt skeptiska när det gäller nya grejer i Madrid och i Spanien på grund av just den ekonomiska situationen. Sen så är det ju så här också att när de bygger den här nya arenorna så måste de ha rätt typ av certifikat. Och El País skrev en väldigt bra artikel om det hela, att man tydligen ska ha byggt utan rätt certifikat när man påbörjade byggena på La Peñita. Så det är väldigt mycket trassel, väldigt mycket problem när man bygger arenor i Spanien. Så vi får se om det står klar 2017. Personligen tror jag att det kan stå klar allt från 2017 till 2027. Och det visar väl någonstans problematiken i det hela.
Jag är nöjd med Calderón i alla fall.
Alltså det är väl ingen som hade gråtit om vi hade stannat på Calderón över liksom överskådlig framtid. Det känns ju, alltså allt det här med den moderna fotbollen liksom kontra de gamla värdena och liksom kulturen som finns i det gamla. Alltså visst, vi behöver ju resurser för att utvecklas som klubb, och det får vi ju förmodligen då med den här nya arenan, men det kostar ju lite grann, och jag hade ju gärna stannat på Calderón. Sen är det ju så att när man ser Calderón typ från tv-bilder och sådär, så känns det ändå ganska, det är liksom ingen, det ser inte ut som en risig arena, den ser ju ganska liksom, bortsett från att det inte finns tak då på 3/4, så är det ändå liksom en helt okej arena. Men när man kommer dit och när man går på en match live och liksom ser de här trapporna som leder upp till läktarna och sådär, så ser man ju att det är ju inte direkt toppklass på liksom faciliteterna där och sådär. Så att den har ju nog på nacken nu, men om man kunde rusta upp den istället för att bygga en ny arena utanför stan. Det är just det som jag stör mig på, att den ligger utanför stan, att alla Atletico-fans som är koncentrerade till området kring Calderón kommer behöva liksom sätta sig på en tunnelbana och åka, vad kan det vara, 2 mil åt ett håll som de kanske annars liksom aldrig, åt en region där de annars aldrig rör sig. Det känns ju jävligt synd.
Jag håller med.
Framförallt kanske det här med att när man är på ett ställe och när man har varit på ett ställe så länge som Atletico har varit, Och när hymnen till och med nämner Manzanares-floden, då vill man ju inte direkt flytta till Alcorcón för att kunna hänga med den moderna fotbollen. Och de 20 miljoner euro extra som den här arenan kan inbringa varje säsong. Det är ju främst anledningen till att de vill flytta. Men det här är Miguel Angel Gilmarín och Enrique Cerezo stora projekt. Det är tillsammans med den nya sportanläggningen, nya träningscentret som också ska ligga i närheten där borta. Som de för övrigt har hållit på och förhandlat om också. Där de tror kommer stå klart 2015. De är väldigt säkra på att det kommer stå klart 2015. Någon gång under 2015, jag vet inte när. Och det här har de förhandlat med en av Cerezos gamla, ja, en av Cerezos buddies så att säga. En väldigt rik man från Las Vegas som äger den här Las Vegas Sands. Och som har extremt mycket kasinon och annan skit i Las Vegas. Och då har de bygga ett Eurovegas så att säga. Ett Las Vegas fast i utkanten av Madrid där som kommer bli som han, just mannen, den här mannen vill ha en frizon från Spanien och från de spanska politikerna om att de reglerna som gäller i Vegas ska gälla i just den zonen där de här, där kasinorna och golfbanorna och all den här skiten som Eurovegas vill, som de vill bygga Las Vegas Sands, så att säga. Las Vegas Sands Corp heter de företaget. Så det ska bli intressant att se hur hela den här grejen avslutar sig. Och Atletico planerade att ta, alltså utnyttja den här mannen och Cerezos kontakter med honom, som jag glömt bort namnet på nu, jag kommer inte ihåg hans namn. Men de har i alla fall tänkt att utnyttja kontakterna och sen kunna bygga ut sin träningsanläggning där någonstans i närheten. Problematiken just nu är ju att infrastrukturen runt omkring det där området som de planerar att bygga sin exempelvis träningsanläggning på är inte särskilt bra. Man kan inte ta sig ut dit med tunnelbana, vilket är i stort sett det normalaste sättet som man reser till match när man går på Atletico. Eller så, de flesta Atleticos bor ju ganska mycket i närheten av Manzanares, för att det är trots allt stället som man bor på när man håller på Atletico. Men de finns även utspridda över hela Madrid. Så det ska bli intressant att se hur hela den här grejen, både träningsanläggningen och framförallt arenan, hur det urartar sig och vad man får fram av allt det här som har planerats. Förhoppningsvis ska vi kunna undvika ett no mestalla som Valencia har gått på här under sista decenniet.
Yes, finns det något annat vi vill lägga till på den eller känner vi oss klara? Viktor?
Nej, jag känner mig ganska färdig.
Sören, har du sagt vad du ska?
Jag är ganska klar och sen kan vi bara nämna lite i förbifarten här att möter Almeria till helgen också. Det får vi inte glömma bort för att det är också en väldigt viktig match för att fortsätta vinna, gå match för match och på så sätt enda sättet vi kan åstadkomma något i ligaspelet och under säsongen. Så match för match, Almeria i helgen. Men närmast Real Madrid i cupen. Och det ska bli väldigt intressant att se hur vi står upp mot dem den här gången. För de är mer eller mindre fullt lag.
Yes, och vi säger tack så mycket och på återseende. Ciao!
Yes!
Hej. Ciao, ciao!